13 juli 1993.
När nu också Moderaterna signalerar att det inte längre är motiverat med ett starkt försvar mot en invasion av Sverige, finns det nu en stor majoritet i riksdagen för en nedskärning av försvarsutgifterna. Moderaternas omsvängning baserar sig på det förändrade läget i världen, och vi hör statsminister Carl Bildt.
Vad som bortfaller, och väl redan har bortfallit egentligen, det är risken, möjligheten för en sovjetisk, rysk, kallar det vad du vill, stor invasion av hela Västeuropa i samband med en operation mot Nordeuropa. Den kapaciteten kommer inte att finnas, alldeles bortsett från att de politiska förutsättningarna inte kommer att finnas. Däremot kommer ju Ryssland fortfarande att vara den särklassigt starkaste militära makten på den euroasiatiska kontinenten.
Det finns ju experter här i kanslihuset och också i försvarsstaben som anser att Ryssland inte på åtminstone 10 års tid kommer att kunna ha samma militära förmåga som Sovjetunionen hade när det var som starkast.
Ja, du menar med samma, så undrar jag om det räcker med 10 år.
En stor majoritet i riksdagen är idag beredd att gå överbefälhavaren till mötes och ge försvaret arbetsro med de planer som nu finns fram till 1997, då ett nytt flerårigt försvarsbeslut ska fastställas. Men vid ett eventuellt regeringsskifte efter nästa års val kan det bli ändrade förutsättningar. Både Socialdemokraterna och Folkpartiet har intresse av besparingar som ligger i en snabbare och mera radikal nedtrappning av invasionsförsvaret. Tanken på ett mera flexibelt försvar som kan reduceras nu men byggas ut i händelse av kris kommer åter att bli aktuell. Inom armén betyder det färre brigader och flera regementsnedläggningar. Armén kommer knappast att få råd att köpa de mest avancerade stridsvagnarna som idag saluförs, och inte heller så många som nu planeras. Ubåtsvapnet kommer inte att förnyas i samma takt som tidigare, och antalet ubåtar, de dyraste enheter som försvaret har, kan diskuteras. Utsikterna att Bofors ska få utveckla ett nytt sjöfrontsystem för kustartilleriet är mycket små. För flygvapnet blir det snart aktuellt med ett beslut om delserie 3 av stridsflygplanet JAS Gripen. Och frågan är om det blir en order på flera plan än de 140 som redan är beställda. Sverige har ökat försvarskostnaderna för att kompensera tidigare brister när nästan alla europeiska länder har skurit ner anslagen till försvaret. Men nu är Sverige på väg att rätta in sig i ledet. Frågan är bara hur snabbt det kommer att gå.
Reporter Börje Remdahl.
juli 1993. Lojaliteten bland Europas länder mot EG.
EGs båda problembarn, Danmark och Storbritannien, visar sig i själva verket vara bäst i klassen. De är de mest rättrogna av EGs alla medlemsländer, visar en rapport från EG-kommissionen idag.
Enligt tidningen The European som läste undersökningen är Danmark i särklass bäst på att anta EGs lagstiftning och följa EG-domstolens utslag. Storbritannien, som har ett rykte om att vara mer skeptiskt än entusiastiskt till EG, kommer på andra plats, tätt följt av två av EGs ursprungsländer, Holland och Frankrike. Längst ner på listan hamnar Luxemburg och Grekland, beslutat ska gälla. Rapportens författare konstaterar att gapet mellan Grekland och EGs övriga medlemmar är mycket stort och att något måste göras för att det inte ska bli större. Italien, ett annat svart får, är känt för att i Bryssel säga ja till nya EG-lagar och sedan strunta i att införa dem på hemmaplan. I kommissionens rapport får Italien visserligen lite beröm för att landet ändå försöker komma ikapp de övriga länderna. Men man understryker att det fortfarande finns skäl att vara orolig för Italien. EG-kommissionen har granskat hur medlemsländerna har hanterat drygt 1000 olika direktiv och beslut. Ett EG-direktiv ska senast en viss dag vara införlivat i medlemsländernas egen lagstiftning. De lydiga danskarna har antagit hela 96% av direktiven, och överlag är de nordeuropeiska länderna bättre än de sydeuropeiska. Anders Eriksson, Bryssel.
juli 1993. Dålig luft och miljö sveper in över Sverige från Estland.
En stor satsning på miljövård genomförs just nu i Estland, och det med finländsk hjälp. Men frågan är om det ändå är tillräckligt, rapporterar vår utsände.
Av svavelutsläppen i Estland beräknas cirka 15% hamna i Norrland, 7-8% i Stockholmsområdet, men allra mest i Finland. Och det kan vara en anledning till att Finland nu hjälper esterna med en anläggning för avsvavling vid ett av de två stora elkraftverken i Narva invid den ryska gränsen. Visserligen har svavelutsläppen sjunkit kraftigt de senaste 2 åren, men nu börjar den estniska industrin gå allt bättre, och därmed krävs det också högre elproduktion med ökad förbränning av landets egen oljeskiffer, och då också ännu större svavelutsläpp. Men det största miljöproblemet vid Finska viken är sannolikt det spillvatten från själva brytningen av oljeskiffret. Vid Sillamäe, inte långt från Narva, radioaktivt vatten skvalpar i en bassäng åtskild från den finska viken med endast en 20 meter bred landremsa. Och trots försäkringar från estnisk sida om att det inte finns någon risk för läckage, litar inte finländarna riktigt på det, utan försöker få till stånd en nordisk finansiering av bättre skydd mot det radioaktiva vattnet.
Ja. Det rapporterade Ekots utsände Henrik Borgström från Helsingfors.
Juli 1993. Japansk politik innan söndagens nyval.
På söndag är det nyval i Japan. Och en sak är redan klar enligt opinionsundersökningarna. Det liberaldemokratiska regeringspartiet LDP kommer för första gången i modern tid att förlora sin absoluta majoritet i parlamentets underhus. Och nu börjar det hetta till på allvar i valkampanjen, rapporterar vår utsände.
Den ena trevaren efter den andra skickas ut nu när den sista intensiva valveckan gått in på sitt andra dygn här i Japan. Alla väljarundersökningar pekar på att liberaldemokraterna förlorar sin absoluta majoritet. Men undersökningarna visar också att oppositionspartierna befinner sig i dilemmat att man inte kan undvika någon form av koalitionsregering efter nästa söndag. Frågan är alltså vilka som ska bli vänner med vilka i detta pussel som är förvirrande inte bara för en utlänning utan också för de drygt 90 miljoner japaner som är röstberättigade. Det näst efter LDPs största partiet är det japanska Socialdemokraterna. Men socialdemokratin är knappast attraktiv som koalitionspartner för de nya borgerliga formationer som alla är utbrytare ur LDP. Socialdemokratin förknippas fortfarande med en radikal politik och åtminstone under tidigare år utmärkta förbindelser med både Kina och Nordkorea. Dessutom har partiet motsatt sig det japanska militära engagemanget i FNs fredsbevarade styrkor. Allt detta gör att socialdemokraternas inviter till de borgerliga småformationerna mottas mycket kyligt. Istället är det dessa grupper som verkar ha initiativet just nu vad beträffar förpostfäktningarna inför koalitionscirkusen nästa vecka. Alla har det namn som inför den politikerutträtta väljarkåren ska markera att här är minsann en ändring på gång. Nya Japanpartiet, Japanska förnyelsepartiet, och så ett partinamn som svårligen översätts till svenska men som jag efter samtal med några japaner fått till Nya Pionjärpartiet. Alla dessa är utsatta för frierier från Socialdemokraterna som nu har ett historiskt tillfälle att träda in som regeringsparti efter decennier i den politiska öknen. Men främst från Liberaldemokraterna som nu börjar bli nervösa på allvar inför söndagens val. Men de nya borgerliga partierna inser naturligtvis sitt värde. Än så länge är det de som sitter med korten och ingen kan synas förrän sent på söndag. Så alla inviter, särskilt från LDP, avvisas med förakt, vilket ska visa väljarna att de nya partierna inte har för avsikt att beblanda sig med den gamla korrumperade politikergenerationen. Frågan är bara vad de här fraserna är värda när söndagsnatten övergår i måndag morgon och budgivningen börjar på allvar. En trolig prognos är att upprorsmakarna glömmer kampanjfraserna och bildar koalition med Liberaldemokraterna. Och så, simsalabim, så är det nästan precis som förut i japansk politik. Jonas Björk i Tokyo.
Juli 1993 från det splittrade Jugoslavien.
Det blir allt svårare för FN att hjälpa de utsatta människorna i Bosnien. Svenska chaufförer får nu bara göra 3 resor till mellan bussarna mellan basen i Belgrad och nödområdena. Det är serberna som begränsar transporterna genom att kräva visum av chaufförerna.
Vi skulle kunna göra mycket mer för det nödlidande om vi bara fick köra för fullt med våra lastbilar. Det säger Rolf Victorin på Räddningsverket i Karlstad. Han står i förbindelse med sambandscentralen i Belgrad och härifrån har man direkt kontakt med konvojerna och försöker lotsa fram dem. Hela tiden ställer den serbiska sidan till svårigheter. För en vecka sedan krävde man vägtullar som kunde betyda 25 000 kronor för en konvoj. FN-vägrade. Nu krävs istället att varje chaufför har visum och det gäller bara för 3 resor. FN:s taleskvinna säger:
"Our Swedish and Danish teams can only make 5 more trips into Bosnia, after which we will not be able to continue our operations into Bosnia unless the Yugoslav government reconsiders its position."
We feel very sad for it because the people in Srebrenica and other places are starving.
And they depend on you.
Yeah.
Varje dag blir läget för den muslimska sidan i Bosnien allt sämre. Igår intog serbiska soldater Ternovo, en ort 30 kilometer från Sarajevo. Serberna körde in i ett nästan öde och förstört samhälle där muslimer och serber tidigare levde i sämja och var ungefär lika många. Kyrkan är bara en ruin, skolan i närheten likaså och fortfarande står bostadshus i brand. Trötta men nöjda serbiska soldater har vunnit seger och några delar på karameller som man hittat. En bybefolkning på 3400 personer har flytt upp i bergen. Ternovo var en knutpunkt där en provisorisk förbindelse gick mellan den omringade huvudstaden Sarajevo och den likaledes svårt utsatta staden Gorazde. Nu rullar de serbiska stridsvagnarna iväg för att inta småbyarna runt Ternovo. Segerherren, general Mladic, tycker att muslimerna får skylla sig själva.
Ova operacija je usledila nakon njihovog brutalnog ispada prema Dobrom polju, gde su nam skoro u jednoj njihovoj prepadnoj akciji i veoma jakom napadu ubili nekoliko veoma hrabrih boraca.
Och i Bosniens huvudstad Sarajevo finns det inte längre något rent vatten, det saknas mat och det går inte ens att baka bröd eftersom elektriciteten är bruten och parkernas träd nedhuggna. Rapports Ann-Marie Boström talade alldeles för en stund sedan med den man som ansvarar för hälso- och sjukvården i spillrorna av Bosnien.
Situationen i Sarajevo är nu ytterst kritisk. Inget vatten, ingen elektricitet och mycket lite mat. Matransonerna täcker bara en tiondel av näringsbehovet för invånarna. Fredsförhandlarna Lord Owen och Gerald Stoltenberg sa igår att FN nu på grund av de risker som hjälpkolonnerna utsätts för överväger att dra sig ur delar av Bosnien. Just nu, om det inte regnar som det gjorde i morse, så är vattenransonen 1 liter per invånare och dag i Sarajevo, enligt professor Smajkic. Och det vattnet är förorenat. Epidemierna sprider sig. Dysenteri, epidemisk gulsot, vanlig magsjuka och nu också misstänkta fall av tyfus.
7 islamiska länder erbjöd sig idag att ställa upp med sammanlagt drygt 17 000 man under FN-befäl i Bosnien. Det var ett svar på FN-chefen Boutros Ghalis vädjan om ytterligare trupper för att skydda de muslimska säkerhetszonerna i Bosnien. De största styrkorna skulle komma från Iran, Pakistan och Turkiet.
FNs säkerhetsråd ökar alltså pressen på parterna i konflikten i Bosnien. Och FN-medlaren Thorvald Stoltenberg hävdar att hjälpinsatserna måste avbrytas om inte situationen snabbt blir bättre.
Thorvald Stoltenberg lämnade igår kväll en rapport om Bosnien-Herzegovina till FNs säkerhetsråd. FNs hjälpinsatser i Bosnien hotas enligt Stoltenberg på två sätt. Dels genom bristen på mat, mediciner och andra förnödenheter. Dels genom den snabbt försämrade säkerheten för FNs trupper i det före detta Jugoslavien och för hjälparbetarna där. 50 soldater har dödats och 600 soldater och hjälparbetare har sårats. Och alla parter i konflikten hindrar enligt Stoltenberg hjälpsändningarna. 1,5 miljoner människor är beroende av att få hjälp varje dag. Och mer resurser behövs snabbt, sa Stoltenberg. Som dock betonade att han inte har rekommenderat säkerhetsrådet att avbryta hjälpinsatserna än.
Nå, för jag hoppas att bägge delar vill lösa sig. Både att vi vill få avgång till de humanitära konvojerna för att hjälpa folk i området. Och att vi får nog resurser till att skaffa de humanitära varor vi tänker.
Du sa här idag att det är bråttom.
Ja, det är helt riktigt. För mens vi förhandlar och mens vi snackar så lider folk och dör i detta område. Och det med sig jag följer intensivt hela tiden.
Thorvald Stoltenberg sa också på presskonferensen igår kväll efter mötet med säkerhetsrådet att han tror att säkerheten för FNs trupper och hjälparbetare är av avgörande betydelse för om FN ska kunna etablera de skyddade zoner som ska bevakas av bland annat den svenska FN-truppen. Så länge truppernas säkerhet inte förbättrats kommer FN att ha svårt att rekrytera de 7500 man som enligt säkerhetsrådets beslut behövs för att bevaka de skyddade zonerna. De stridande parterna i Bosnien måste upphöra med angreppen på FNs trupper och sluta hindra hjälpsändningarna, sa Thorvald Stoltenberg.
De brukar humanitära arbete och mänskens situation som en medel i kampen och i krigen.
Innebär det här att hotet att dra sig ur, att FN dra sig ur, kan också påverka utvecklingen i Bosnien?
Jag hoppas det påverkar utvecklingen många städer. Alltså en, vid att parterna slipper oss igenom. Så de skönner att det är inte något de kan göra regn med allt det har FN där. Och att det därmed öppnar vägen för oss. Och jag hoppas att det kan betyda något för giverland och regeringer. Att hvis inte medlen kommer så må FN träcka sig ut och det vill vara förfärligt för människorna i området, men det är ganska allvarligt för oss alla, inte minst för FN.
Thorvald Stoltenberg intervjuad i New York av Annika Ström Melin. Vår utsände i Zagreb har träffat flyktingar från Sarajevo som trots de olidliga förhållandena i hemstaden vill tillbaka. Jenana Kapetanovic är en bosnisk-muslimsk kvinna som är beredd att flytta från den relativa tryggheten till kriget. Det är längtan efter dottern som ju är kvar i Sarajevo som är orsaken, berättar hon.
Pa, ostavam je kćerka. A moja familia, ja sam rodom iz Vornika. Svi su u 6-7 zemalja.
Min dotter är allt jag har och hon är kvar där nere. Hela min familj är splittrad. Vi finns i 6 eller 7 olika länder och nu ångrar jag att jag flydde från Sarajevo. Jag vill tillbaks.
Så till Abchasien igen, 13 juli 1993.
Striderna i den georgiska utbrytarrepubliken Abchasien fortsätter, men de senaste dagarna har fredsförhandlingarna intensifierats. Och idag sa Georgiens president Edvard Shevardnadze i ett tal inför landets parlament att han ser en positiv förändring i Rysslands attityd till konflikten.
Ryssland gör nu stora ansträngningar för att uppnå neutralitet. Ja, det sa Georgiens ledare Edvard Shevardnadze till parlamentet i Tbilisi idag. Han sa att han bland annat har fått löfte från ryssarna att de ska förhindra att fler ryska legosoldater tar sig in i Abkhazien. Däremot nämnde han ingenting om att Ryssland igår skar av all telefonförbindelse till utlandet för Georgien. vilket kan ses som en av de aktioner som Rysslands utrikesminister Kosyrev har hotat georgierna med för att de ska dra tillbaka sina trupper från Abkhazien. Anledningen till att Edward Shevardnadze nu uttalar sig så positivt om Rysslands attityd till konflikten är att Georgiens enda chans att uppnå vapenvila är via ryssarna. Men Edward Shevardnadze sa samtidigt om förhandlingarna om vapenvila misslyckas så kommer han att samla alla krafter för att krossa Goda Ota-gruppen. Goda Ota-gruppen är alltså ledningen för den abkhaziska sidan, och här i Georgien säger man inte att man krigar mot Abkhazien eftersom 50% av de som bor där är georgier. Endast 18% är abkhazer. Edward Shevardnadze är väl medveten om att hans styrkor är mycket oorganiserade. Och trots att georgiska styrkor för tillfället har återtagit kontrollen över de viktigaste städerna är läget mycket osäkert. Mest strider just nu är det i Shroma, en liten stad 1,5 mil utanför Sochumi. Och om abkhaziska sidan intar Shroma ligger vägen öppen till Sochumi. Och om Sochumi faller, faller troligen också Georgiens ledare Edward Shevardnadze. Läget är alltså oerhört spänt och förvirrat i Georgien idag. Lena Sacke, Tbilisi.
En varje månad. Och med den takten skulle det ta över 10 år innan de är ute ur landet. Särskilt stor vrede har Rysslands krav väckt om över 200 miljoner dollar som Estland skulle betala för att bekosta hemfärden för ryssarna. Det som oroar mest är 2 militära kärnreaktorer. För
14 juli 1993. Nya turer i det så kallade Boforsbyket.
Regeringen kommer inte att hjälpa åklagarna att få fram något nytt bevismaterial mot Bofors ur den forna östtyska säkerhetstjänsten Stasis arkiv. Regeringen säger att den inte vill blanda sig i vad åklagare och domstolar ska sköta. Men historien om den så kallade vapenbyken är tvärtom kantad med olika former av tidigare regeringsinblandning.
Medan hela det svenska rättsmaskineriet stannat, från högsta domstolen, riksåklagaren och neråt, i fallet med om Bofors, trots friande dom, ändå smugglat över 400 ton militära sprängmedel till Iran, så ligger en stor del av dokumentationen redan i säkert förvar inte långt från riksåklagarens eget ämbetsverk i Stockholm. En bok med dokumenten kommer ut i höst. Den bygger på akter ur den forna östtyska säkerhetstjänsten Stasis ännu hemliga arkiv. Men när överåklagare Folke Ljungvall i Karlstad ber riksåklagaren om hjälp med att få fram samma dokumentation från Tyskland den officiella vägen, så faller försöken som en punkterad ballong i högsta domstolen. De svenska lagar som styr möjligheten att få hit de tyska dokumenten förutsätter ett pågående mål i domstol. Och något sånt kan inte bli förrän bevisvärda dokument kommer fram. I maj började riksåklagaren misstänka att det kanske inte skulle gå att få fram några Stasi-dokument den juridiska vägen. Och han förklarade då att kvar fanns ju alltid möjligheten att gå den politiska. Det vill säga att be den svenska regeringen att göra en diplomatisk framställning om saken till den tyska. Men så i förra veckan förklarade riksåklagaren i Ekot att han inte längre ville fråga den svenska regeringen om hjälp. Det var nu en politisk affär som han inte ville lägga sig i, förklarade han. Ansvarig för dessa frågor i regeringen är utrikeshandelsminister Ulf Dinkelspiel. Han säger nu till Ekot att något regeringsinitiativ inte är aktuellt för närvarande. Därför att regeringen håller på principen att inte lägga sig i vad åklagare och domstolar ska sköta. Men åklagarnas mångåriga försök att offentligt och ordentligt tvätta den så kallade vapenbyken har tvärtom varit kantad med just olika former av regeringsingripanden. 1988 försökte chefsåklagare Lars Ringberg i all enkelhet få kontakt med en indisk regeringsdelegation på besök. Det gällde om det hade förekommit mutor i samband med att Bofors fick en miljardorder till Indien. Dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijon lyckades övertala åklagaren att glömma sina kontaktförsök. Hon fick understöd av kabinettssekreterare Pierre Schori och meddelat också dåvarande statsminister Ingvar Carlsson personligen stod bakom den linjen. En vecka senare beslöt åklagaren att lägga ner hela sin mututredning. Aldrig i hans 35-åriga verksamhet som åklagare hade han varit med om någon liknande politisk motvind, förklarade han efteråt. I en annan utredning om Bofors smugglat Robot 70 via Singapore så ville åklagaren Stig L. Age skicka några frågor till regeringens särskilda emissarie Sverker Åström, som skulle ner till just Singapore för att utreda vad som skett. Det försöket att komma vidare förklarades återigen som olämpligt och stoppades via regeringens krigsmaterielinspektör. Och slutligen har den förra regeringen vid flera tillfällen kallat in Boforsåklagarna till kanslihuset för att gå igenom utredningsläget i de olika Boforsutredningarna i detalj. Idag när hela rättsmaskineriet på nytt kört fast så hävdar regeringen att den inte vill lägga sig i vad åklagarna sysslar med. Medan stora delar av historien om den så kallade vapenbyken pekar på det rakt motsatta. Och där den fortsatta utvecklingen nu kan hänga på om en bok kan kasta nytt ljus över den del av byken som tycks fullständigt otvättbar för Sveriges samlade rättsmaskineri.
Summerade Christer Larsson.
juli 1993, apropå all kritik mot FN.
De senaste dagarna har det ju pågått en internationell debatt om FNs roll, dels i Bosnien, dels i Somalia. Den italienska regeringen protesterar mot de väpnade FN-aktionerna i Somalia och allt fler västpolitiker har uttalat sig om ett eventuellt FN-tillbakadragande från Bosnien. Sveriges statsminister Carl Bildt tillhör de som anser att FN har gjort ett bra jobb hittills.
Vi ska ju klart för oss att FN har under de senaste åren gett sig in i situationer som FN aldrig har varit egentligen i närheten av tidigare. Och då är det ofrånkomligt att det också blir en del problem. Samtidigt så förutsätter så här, hela den världsordning som vi nu är på väg in i förutsätter att FN-systemet utvecklar förmåga att klara av också sådana här besvärliga saker.
Är du som svensk statsminister nöjd med hur FN-organisationen har hanterat de här frågorna, både Bosnien och Somalia?
Jag är nöjd med att man har försökt. Samtidigt har ju dessa operationer också visat de brister som finns och att hela FN-systemet måste vidareutvecklas. Man måste skaffa sig betydligt mycket bättre ledningskapacitet och också förmåga att politiskt bedöma de olika situationerna. Och det måste också vara en förmåga från olika länder att ställa upp med mer av stridskrafter som också har mer av direkt erfarenhet av den här typen av fredsbevarande operationer. Det går inte att säga att någon av dessa operationer är någon total succé. Därför att det återstår oerhört mycket och det balanserar hela tiden på gränsen till misslyckan. Men alternativet att inte göra någonting hade varit många, många gånger värre.
Håller västländerna på att ge upp försöken att få till stånd en lösning i Bosnien?
Nej, det är ju inte bara västländerna utan det är ju hela FN-systemet, säkerhetsrådet, alla de fem permanenta medlemmarna som gör allt vad som är möjligt. Men det är en besvärlig situation. Om man inte är beredd, och det är ingen beredd, därför att man tror inte att det går, att gå in och så att säga militärt diktera hela situationen, så får man ju finna sig att man hamnar i en delvis politisk förhandlingssituation med de inblandade parterna. Och den är mycket besvärlig.
Statsminister Carl Bildt, reporter Vladislav Savic. Den kritik som nu senast Storbritanniens försvarsminister Malcolm Rifkind har riktat mot FN för bristande militär kompetens delas av Sverige. Sverige har verkat i FN tillsammans med bland andra Storbritannien och USA för att få till stånd en fungerande ledning av de fredsbevarande operationerna.
Först ut att offentligt kritisera FNs oförmåga att leda fredsoperationerna var den kanadensiske FN-generalen Louis Mackenzie som var befälhavare i Sarajevo. Men generalen är inte ensam om sina åsikter. FN måste få en utbyggd och professionell ledning av de militära operationerna, säger till exempel statsminister Carl Bildt. Sverige har verkat i FN tillsammans med USA, Storbritannien och Frankrike för att förmå generalsekreteraren att inrätta en sådan ledningsorganisation. Nu finns det i alla fall bemanning i departementet för de fredsbevarande operationerna 24 timmar om dygnet. Men hur den slutliga kommandostrukturen ska se ut anses vara generalsekreterarens sak att föreslå. Och genom den brittiska försvarsministerns skarpa uttalande är han under ytterligare press att åstadkomma en fungerande ledningscentral i FN-högkvarteret. Generalsekreteraren kan ta hjälp av USA som nu har erbjudit sig att ställa personal till förfogande för att bygga upp en militär ledningsstab åt FN. Ett amerikanskt förslag som också ventileras i FN-högkvarteret är att inrätta ett underorgan till säkerhetsrådet som får uppgiften att förbereda militära fredsoperationer både inför säkerhetsrådets beslut och när åtgärderna ska verkställas. I ett sådant organ skulle också samtliga länder som bidrar med trupp kunna bli representerade, vilket skulle gynna de stater, till exempel Sverige, som medverkar med fredsförband men står utanför säkerhetsrådet. Behovet av en militär ledning i FN-högkvarteret uppstod i och med Gulfkriget, där FN förde krig för att tvinga Irak att lämna det ockuperade Kuwait. Därefter har FN-aktionerna i Somalia och det forna Jugoslavien fått en inriktning där militärt våld för att skapa fred övervägs eller iscensätts. Och då måste det finnas en kapacitet i högkvarteret att leda komplicerade militära operationer. Nu tas beslut i viktiga militära frågor av lokala befälhavare. Så till exempel utövas ledningen av FNs militära verksamhet i Bosnien av NATOs armégruppstab i södra Tyskland som baserats i Kiseljak.
Reporter Börje Remdahl.
Juli 1993, staden Narva i Estland. För övrigt den stad där 32 000 ryssar besegrades utav 10 000 svenskar under Karl den 12. Det var den 20 november 1700. Men nu har staden andra problem.
Utrikes igen. Imorgon inleds en 2 dagar lång folkomröstning om självstyre i den estniska staden Narva, där större delen av befolkningen är ryssar. Men den estniska regeringen betraktar folkomröstningen som olaglig. Här är en rapport från vår utsände i Narva.
I direkt konfrontation med den estniska regeringen har folkomröstningen drivits fram av militanta ryska ledare här i protest mot en lagstiftning som de anser var starkt diskriminerande. Det gäller inte minst den utlänningslag som det estniska parlamentet antog för några veckor sedan. Den har väckt kritik även utanför Estland, framförallt från Ryssland, där man nu försvårar gränstrafiken över floden Narva och där president Jeltsin anklagat Estland för apartheid. Men också kritik, fast i mycket mildare diplomatisk form, från den europeiska säkerhetskonferensen, ESK. På uppmaning av ESK modifierade det estniska parlamentet lagen något i förra veckan. Men uppenbarligen inte tillräckligt för att lugna alla oroliga ryssar som fruktar för sin framtid i Estland. Som en kvinna jag träffade bland en grupp ryssar som samlats utanför stadsfullmäktigebyggnaden i Narva och ganska upphetsat diskuterade den situation de hamnat i genom utlänningslagen.
Ja, за референдум. За референдум, но не знаю, что будет потом с нами.
Что боитесь?
Знаете, я за референдум. Я боюсь вот этого закона об иностранцах. Он мне не нравится.
Jag är för folkomröstningen, men jag vet inte vad som kommer att hända med oss sen. Jag är rädd för utlänningslagen, säger den här kvinnan. Ändringarna i lagen är obetydliga. De ger oss inte något skydd. Vi är försvarslösa. Det här att jag nu kan överklaga i domstol om jag inte får uppehållstillstånd. Vadå? Jag har ju bott här i 40 år och nu blir jag en illegal invandrare. Vad kan hända då, frågar jag den upprörda ryskan. Ja, enligt lagen så måste de som inte får uppehållstillstånd lämna Estland, svarar hon med förtvivlan i rösten. Lämna Estland, förstår ni? Jag har fött barn här, jag har barnbarn här, min gamla mor bor här och min mans mor. Vart ska jag ta vägen? Estland är mitt hemland. Jag har bott här sedan jag var 17 år. Jag vet inte, det är hemskt.
Reporter i Narva, Göran Skånsberg.
Juli 1993. Förtroendet för FN fortfar att sjunka.
Och medan kriget pågår i det forna Jugoslavien växer kritiken mot FNs roll i både Bosnien och Somalia. Man får en känsla av att FN har överskridit sin egen roll, anser Trevor Findlay, internationellt citerad FN-expert som just nu arbetar vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI.
Yes, what I meant by the UN overstepping itself was that it has been given or has taken upon itself.
Och jag menar med mitt påstående att FN har getts, men också att FN har påtagit sig en ny roll i områden som de inte har varit tillräckligt förberedda för. Men detta är enbart till viss del FN-organisationens fel, säger den australiensiska FN-experten Trevor Findlay. På senare tid har FN tilldelats fredsbevarande uppdrag av länder eller internationella organisationer som inte själva ville lösa problemen. Och där FN inte varit involverat från första början. Trevor Findlay ger exemplet Somalia, där amerikanska trupper inledde aktionen men lämnade Somalia utan att först avväpna de olika stridande sidorna. Jobbet lämnades över till FN-styrkorna.
And so often the UN is given jobs that it really didn't look for in the first place and then is expected to do a wonderful job with.
Alla förväntar sig att FN ska göra ett mycket bra arbete fast utan de nödvändiga resurserna, säger Trevor Findlay. De senaste dagarna har FNs nya roll kritiserats allt mer öppet. I Somalia är det en öppen konflikt mellan den amerikanska militära FN-ledningen och de italienska styrkornas befälhavare. Italienarna kritiserar FN-truppernas väpnade aktioner i huvudstaden Mogadishu. När det gäller Bosnien är kritiken omvänd och riktas framförallt från de islamiska länderna men även från USA. Den brittiske försvarsministern Malcolm Rifkind kritiserade igår FNs militära kompetens och sa att FNs generalsekreterare har rådgivare med bristande kompetens. Trevor Findlay säger att han har förståelse för all den här kritiken. Men problemet är att alla förväntar sig att FN ska komma med någon slags mirakelmedicin trots att FN idag inte har resurser för såna här aktioner som i Somalia och i Bosnien.
Part of the thing that has gone wrong is that many of these conflicts in the post-Cold War era have come.
En förklaring till att det har gått snett är att många av de här konflikterna har kommit för snabbt efter det kalla krigets slut. Det har inte funnits någon förberedelse för att kunna ta hand om såna här inbördeskrigsliknande konflikter. Men det största problemet är att FN inte har några pengar för att kunna utrusta sig, säger Findlay. USA är den största syndabocken i det här sammanhanget med sin stora ekonomiska skuld till FN. Idag sänder flera uländer trupper som inte ens har bra militär utrustning. Och de får dåligt betalt för sitt uppdrag. Amerikanerna är inte sena att kritisera FN, säger Trevor Findlay. Och tillägger, ska man kritisera FN så får man ju till att börja med göra rätt för sig själv och betala först.
If countries are going to criticize the United Nations, they should at least pay their bills first.
FN-experten Trevor Findlay som nu är verksam på SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Och reporter var Vladislav Savic.
FNs agerande i Somalia och Bosnien diskuteras ju intensivt och kritiseras också som bekant av flera regeringar. Sveriges FN-ambassadör under slutet av 70-talet och början av 80-talet var Anders Thunborg. Han är orolig för FNs framtida roll.
Jag är mycket bekymrad både för FN och för att vi bara får fler och fler såna här konflikter och att många av dem kan bara gå i stå. Med i den nya situationen så lägger man ju över de här arbeten på FN och då vill alla att FN ska lösa det. Men samtidigt så har naturligtvis FN inte resurser och inte kapacitet att lösa alla de här konflikterna. Och jag är därför orolig för FN och FNs framtid om man inte tänker efter ordentligt. Vad ska man då göra och man får världens nationer med sig att satsa på de rätta sakerna på FN?
Om FN inte får de här resurserna, ska FN då låta bli att delta i vissa aktioner som man i förväg kan se blir hopplösa och där man ser att det kommer att bli strider med FN-trupper inblandade?
Ja, man ska nog tänka efter ordentligt i alla fall, för att fortsätter vi så här så är jag rädd för att vi får många konflikter med FN inblandade som inte löser något.
Anders Thunborg varnar också för en utveckling där politikerna i säkerhetsrådet fattar beslut som sedan av olika orsaker inte verkställs av FNs medlemsstater. Det blir helt enkelt ett glapp mellan besluten och verkställandet av besluten.
Alla är för olika FN-insatser, men alla är inte för att satsa på FN ekonomiskt och på annat sätt. Så FN kan bli väldigt ensamt. Och det är det jag tycker vi ser i en hel del av de här konflikterna. Och nu blir hela diskussionen då, ska vi skicka skicka vårt folk ut fast vi har ett beslut av FNs säkerhetsråd. Det är allt fler länder som där det förs en diskussion. Ska vi strunta i FNs säkerhetsråds beslut? Ska vi strunta i att skicka folk? Och det är naturligtvis ingen bra utveckling.
Kan man skönja ett nytt stormaktsspel i till exempel, när det gäller till exempel Bosnien, med helt nya aktörer som försöker fylla upp luckan efter Sovjetunionen?
Jag hoppas inte att stormakterna, att vi återigen får se en stormaktsinblandning, en ny form av stormaktsinblandning. Jag tycker inte vi kan se det ännu i alla fall. Och jag hoppas vi kan undvika det.
Ambassadör Anders Thunborg, det var Vladislav Savic som intervjuade honom.
Juli 1993. Det har varit tyst om Frankrike och Frankrikes roll i världspolitiken en tid.
Frankrike har satsat kanske mer än något annat land på att spela en aktiv roll i konflikterna på Balkan. Och Frankrike dominerar ju FNs militära verksamhet i det som en gång var Jugoslavien. Grunden är Frankrikes önskan att markera sin ställning som europeisk stormakt.
Kriget på Balkan har kommit att ge utrymme för fransk utrikespolitik. Resultatet kan avläsas i sammansättningen av FN-trupperna, där Frankrike snart har 4 bataljoner på plats och ledningen av hela den fredsbevarande militära verksamheten. Balkan är ett område där franskt inflytande har gjort sig gällande tidigare, och Frankrikes starka FN-engagemang just nu har storpolitiska förtecken. En intressant detalj är att Frankrike som militärt står utanför NATO samverkar med de andra FN-förbanden i Bosnien just genom en av de högre NATO-staberna som har ombaserats dit. FN-operationen i ex-Jugoslavien kan antas ge en god bild av hur Frankrike skulle vilja se en förändring av europeisk säkerhetspolitik. USA håller sig i bakgrunden och därmed finns inte längre det dominerande samarbetet mellan britter och amerikaner. Tyskland är ännu så länge försiktigt med militära engagemang. Utrymmet för fransk politik skulle då kunna öka på USAs bekostnad, och det har varit en strävan ända sedan de Gaulles presidenttid. NATO har inte längre samma uppgifter som när supermakterna stod emot varandra under det kalla kriget, och USAs minskade engagemang i Europa kan göra det intressant för Frankrike att återinträda som fullvärdig medlem av militäralliansen om villkoren blir sådana att det stärker Frankrikes eftersträvade stormaktsställning. NATO kan också komma att bli ett slags underleverantör till FN av trupper för olika typer av fredsuppdrag. Så är det redan delvis i Bosnien och Somalia. Stormakterna deltar nu aktivt i FNs militära uppdrag. Tidigare var det småstater utanför stormaktskretsen, typ Sverige, som bar upp den fredsbevarande verksamheten. Detta är en stor förändring. Frågan är om det också betyder att stormaktsintressena släpps fram i ny skepnad.
Börje Remdal.
Juli 1993. Sverige. Ljuspunkter i bedrövelsen.
Sverige håller på att bli norra Europas lågprisvaruhus. Utländska turister handlar som aldrig förr. Det senaste halvåret har försäljningen av momsfria varor gått upp med 30%, och mer ska det bli.
Fler och fler är de som kommer hit med starka utländska valutor på fickan som bredvilligt spenderas på inköp i det numera billiga Sverige. Taxfriköpen ökade med 30% det första halvåret och omsatte rekordsiffran 250 miljoner kronor.
We're helping the economy.
Yes, we really are. We're
buying. How do you find the price level?
The price level.
Yeah. The price level? It's gone up.
It's higher than my last trip, but it's the dollar is quite strong. So we're doing all right.
Självklart är det bra för Sverige. Det här kom ju att passa precis i den svenska lågkonjunkturen och ge extra draghjälp. Så framförallt turistnäringen detaljhandeln får ju tidigare uppsving än vad man hade fått annars.
Konfektion svarar för den största delen av försäljningen och naturligtvis har de svenska glasbruken glada dagar.
Det här i Kosta har vi idag omkring mellan 5 och 6 000 besökare per dag.
Handlar de?
Det gör de.
Och resevalutan strömmar in i landet. Enligt Riksbanken har ökningen varit omkring 2 miljarder under årets första månader. Men det är inte bara turistnäringen som tjänar på turistkronorna. Halva kronan går till statskassan i form av skatter och avgifter. Men turismen ger även andra intäkter.
Det gör ju då att vårt varumärke blir mer känt i många olika länder.
Att taxfreehandeln har ökat då med 30%, hur påverkar det Sveriges goodwill utomlands?
Ja, dels betyder det att vi får hit mer folk, utlänningar till Sverige, och på så sätt säljer vi mer till dem. Men framförallt så tror jag att Sverige blir mer känt utomlands. Och känner man till ett land så handlar man mer om det landet.
Kommer det kunna påverka exporten också?
Ja, indirekt tror jag det kan göra det. Jag tror att lär man känna så att säga, Sverige, svenska produkter, får förtroende för våra grejer så kan det definitivt göra det.
Hur mycket tror du att exporten skulle kunna öka av en sån här sak?
Ja, det är svårt att säga, men Sverige är ett land som är väldigt beroende av sin export. Mer än 50% av det vi tillverkar i Sverige exporteras ju. Och självklart så kan det säkert innebära några procent.
Men sociopolitiken och den borgerliga politiken står långt ifrån varandra.
Sverige är på väg att klara sig ur den värsta ekonomiska krisen och den värsta lågkonjunktur vi har haft i mannaminne och ännu längre än så.
Ja, nu ska man inte använda fula ord, men jag menar att den borgerliga regeringen driver Sverige in i någonting som påminner om en nationell självsvält.